Ja, trevligt att komma hit igen. Hit till Vetlanda Fria. Nu ska jag inte prata om mig själv för att det är så många andra som gör. Det räcker. Men jag ska säga en sak. När jag blev frälst en gång i tiden, det var förra årtusendet, 1900-talet, så var det så, det var inte i första hand att jag upplevde att Jesus älskade mig som jag blev frälst, utan det var detta att han var sanningen. Att han är sanningen alltså. Och det är sanningen med stort S. Det är inte alltså vilken sanning som helst. Det är inte en av sanningarna, utan han är sanningen i bestämd form. På det sättet, va? Och han säger också det, han vill att tillbedja. Fadern vill ha tillbedjare i ande och sanning. Inte bara myspys och trevligt, utan i sanning också. Alltså tillbedjare, ande och sanning. Och jag ska sända er sanningens ande, och han ska vara hos er för alltid. Och sanningens ande, han ska avslöja vad som är synd, vad som är rättfärdighet och vad som är dom. Står det i Johannes 16. Synd, vet ni vad det är? De tror inte på mig. Det är det som är synden. Syndens, vad ska jag säga, syndens väsen eller syndens grund, det är otro. Det är att man inte tror på Jesus, då lever man i synd. När man inte tror på, så kan du vara hur hedlig som helst. Du kan ha en villa med villa, Volvo och Vove, det spelar ingen roll. Så tror du inte på Jesus så lever du i synd. Det här är ju revolutionerande. Det är ju, jag menar, tidigare generationer, så visst, det förstod man att visst var det väl så. Även om man inte trodde, men idag så det låter ju hemskt att säga så. Men det är det som är sanningen. Och Jesus säger också till Pilatus, den som är av sanningen hör min röst. Det här är oerhört viktigt i den tid vi lever nu. Sanningen, den är ganska nedmonterad på många sätt och vis. Utan det är att det ska vara trevligt eller tillmötesgående. Och det är inget fel med att det är trevligt tillmötesgående. Men sanningen måste vara det som är viktigast. Kärleken och sanningen. Jag tänkte ta upp lite grann om David här. Vad som händer. För det här är intressant. Jag tror det har med vår tid också att göra. Det var ju så att under domartiden, om man vill läsa ett folks nederlag och misär, då ska man läsa domarboken. Det handlar om Israels folk. Man kan säga om man läser Josua-boken, då är det framgång och segrar. Men kommer till domarboken, då börjar det på slira ordentligt hos folket. Och Herren tillsåg ju domare, varför det? Jo, för att de skulle ha, det skulle vara lite ordning på folk. Men domarämbetet skulle inte ärvas. Utan man skulle utse någon man eller en kvinna faktiskt, och som skulle vara domare. Och det var någonting som här, för han skulle själv vara kung. Det här ska vara kung. Och så är det samma sak idag, mina kära syskon. Han vill fortfarande vara kung i våra liv, i församlingens liv. Det har inte ändrats på något sätt på det, ska jag berätta. Inte på något sätt. Utan han vill vara kung i ditt liv. Och han vill vara kung i församlingen och kyrkornas liv. Och det är alltid en fråga Herren ställer, får jag vara det? Eller har ni några andra avgudar? Eller någon annan som sitter på... uppe på tronen i ditt liv. Men så kommer en man som Herren låter föda som heter Samuel. Och han blev domare. Och han blev uppväxt i ett ställe som heter Shiloh hos en präst som heter Eli. Bris fanns inte på den tiden. Då hade inte Samuel fått vara kvar där. För det var allt annat från ett, något annat. Det var inte något fromt ställe att vara ihop med prästerna, det kan jag berätta. Det var fruktansvärt. Samuel växte upp i den miljön, va? Men Herren hade utsett honom, och Herren hade gett honom som ett löfte till Hanna. När hon bad till Herren att de skulle få en son, och han skulle få tillhöra Herren och ingenting annat. Och därför trodde hon att om hon växer upp där bland prästerna i Shiloh, så då måste det vara den bästa miljön. Men så var det inte alls. För Eli, han brydde sig inte så mycket, och hans söner, de var värre än värst. prästsönerna där. Och det står så här. Elis onda söner, första Samuelboks andra kapitel. Så står det så här. De hade hand om offerväsendet som Moses hade fått ifrån Herren, hur det skulle vara med alla de här. Det kan vi läsa i tredje Mosebok. Och de skulle ha hand om det. De hade ansvar för att offren till Herren skulle ske på rätt sätt. Och de gjorde allt så att det skulle bli på fel sätt. Totalt fel sätt. Hela tiden alltså. Så det slutade med att Herren ville inte att de skulle leva alltså. Det blev så. Och då står det så här. De unga männens synd, vers 17, var mycket stor inför Herren eftersom folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Det var inte nog med, du vet, det är så idag också va. Om en människa begår en synd och det inte drabbar andra, ja då är det hon som får be om förlåtelse va. För då är det hennes personliga synd som kan vara fördolt eller öppet. Så är det. Om hon söker Jesus får hon syndas, förlåter hon ångra sig. Va? Men det här är 7 gånger värre. Det är för att det här överförs på andra. Det var så att deras sätt att göra, va, det gjorde att folket fick förakt för offren. För Herrens offer. Och underförstått, de fick också förakt. Folket fick förakt för Herren själv. Det var så det fungerade. Så det är mycket värre än bara en personlig synd som det handlar om. Och sen inte nog med det. Vi har på ett liknande sätt idag. När alltså vi har förkunnare i Sverige som säger den här boken är svår. Den här boken kan man egentligen inte lita på. För det är si och det är så, det är fram och tillbaka. Så det finns motsägelser och det här var den tidens syn och så vidare. Då ska jag berätta för er. Då beter de sig som Samuels söner. För alltså resultatet blir att man får förakt för Herrens ord och förakt för Herren själv. Så fungerar det. Och därför ser det ut som det gör i stora delar av svensk kristenhet idag. Man har förakt för Herrens ord. Man tror inte, man tror det här är amsagor. Man tror att det är myter av olika slag. Va? Men det finns ett problem med det. Och det är att Herren kommer att ta tur med de här förkunnarna i Helland. Om de inte ber om förlåtelse. Och om vi inte söker hans ansikte och ber om förlåtelse för att vi har villfört ditt folk, för vi har frågasatt ditt ord och säger inte att det är sant. Och det må de göra medans tider är. Va? Men gör de inte det, då kommer inte de, då stryker han dem ur livets bok. Om de är frälsta eller omvänt sig. De måste omvända sig och be om stor förlåtelse för att det har påverkat så många människor i det här landet. Det har gett att det har blivit otro i det här landet på det sättet. Alltså. Det här är djupt allvarligt. De tror att de har med någon trevlighetsminister som heter Jesus. Men det är inte. Det är en sann Gud. Och han är helig gren. Men han har barmhärtighet till tusende. Men han är också helig och ren. Otroligt. Han är Guds son, han är Gud själv. Kan man inte sitta och hålla på det sättet? Det passar inte de här människorna. Vi måste göra oss lite mer publikfrieri. Ja, det är så att, vad var det någon som en gammal förkunnare sa en gång till mig? Du Jansson, så här är det, vet du, att om man ska söka respektabilitet hos människor, då blir man oftast inte respekterad av Gud, av Herren. Men söker man respekt hos Herren så kan man bli respekterad av människor. Men det är ingen garanti. Och så är det ju. Det kan bli så. Men det är ingen garanti. Men söker man att bli respekterad, men söker man att bli, få en fanclub och så vidare. Va? Ja, då kan man också bli så att man blir helt obrukbar för Herren. Så är det. Det är för att det inte är Herren som är först, utan det är människors tycke och smak. Va? Och det slutar med en katastrof. Eli dog, prästen. Hans söner blev också dödade med filisterna. Och det var bara så att i Shiloh, efter det här så försvann den orten. Det hade profeterats över den orten. Att den inte skulle få fortsätta att vara en kultplats. Och det gjorde den. Herren gjorde det som han hade sagt. Och Jeremia, när han kommer, så är det ju så, han säger ju då åt dem i Jerusalem att det kommer att gå Jerusalem lika som med Shilo. Alltså om ni inte omvänder det så kommer det Jerusalem bli en grusög också som Shilo. Man omvände sig inte så det blev en grusög. Så att de blir bortförda till Babylon. Vi måste förstå att det Herren säger, det kommer han att göra. Oavsett hur människor tycker eller tänker eller hur det är, va. Det var en kvinna som sa åt mig, när du predikar som, det låter precis som Jesus lever. Jag sa, vad bra, då har du lyssnat rätt. Finns folk till allt, vet du. Och då kommer förbundsarken hos filisterna. Fast arken ska ju vara hos hans utvalda folk. Men då hamnar de filisterna. Och det går inte bra för dem, för det blir sjukdomar och det blir elände hos filisterna. Kan vi läsa om här i femte kapitlet. Men då tänker de så här, vi sänder tillbaka arken. Vi kan inte ha dem där, för vi vet inte vad. För de hade satt in dem i arken, alltså Guds ark i ett avgudatempel. Och det gick inget bra för varken avgudarna eller folket, filisterna. Så att då tänkte de, ja, men då sänder vi tillbaka den. Den är hemma hos Israel. Va? Och då står det så här. I vers 7 i sjätte kapitlet. Så gör en ny vagn och tag två kor som är di och som inte har bundit oss. Spänn korna för vagnen men tag dem deras kalvar ifrån och sänd iväg. Och kalvarna gick rakt till Israel. Korna med vagnen. Men det intressanta är, vet ni, det intressanta är att så hedningarna, de kan göra på det sättet. De kan sätta arken på en ny vagn. Det ingriper inte Herren mot. Det är för att det är hedningar. Men vi ska se vad som händer när Guds utvalda folk gör på samma sätt. Och det här lär oss någonting. Att vi som har avgjort oss för Herren. Och vi som lever honom, vi kan inte leva som världens barn lever. Om vi står och tittar här och säger, ja men vi... Till exempel abort som vi talar om nu. Va? Eller homosexuella äktenskap. Eller leva på ett heterosexuellt samboförhållande. Det gör ju de flesta i den här tidsålderns barn i hela landet. Nu. Och vi tar det som exempel. Vi kan inte leva på det sättet när vi tillhör Jesus. Varför det? Ja, det är som att ta en ny vagn. Istället för att lyssna på vad Herren har undervisat och givit. Va? Och då ska vi se. Och där kom arken så småningom till ett ställe som heter Kiriat Jerim. Och där blev arken kvar under hela Sauls tid. Under Sauls tid så var den inte. Kom inte till Jerusalem. Utan den var där under hela den tiden. Men så händer någonting. Om vi går lite längre fram här. Så när den har varit där ska jag gå till första krönikebokens 13 kapitel. Så tänker David så här. Ja, men nu är det väl dags att ta tillbaks arken. Så han säger så här i vers 1 i första krönikebok 13. David gjorde det med överbefälen och underbefälen och med alla förstarna. Sedan sa David till sin hela Israels församling. Om ni finner för gott om detta är från Herren vår Gud. Låt oss då sända bud åt alla till våra övriga bröder av hela Israels land. Och dessutom till prästen och levit när det städer med utmärkelse. Det ska samlas hos oss. Låt oss flytta vår Guds ark till oss. För i Sauls tid frågar vi inte efter det. Nu är det dags. Nu har den stått där i flera decennier. Nu ska den flytta på arken så att den kommer dit där de har tänkt sig. Hela församlingen svarade att man skulle göra så. Till alla tyckte att förslaget är gott. Men det fanns en som inte David hade frågat. Vem kunde det nu vara? Jo, det var Herren själv. Han hade inte frågat honom. Men folket tyckte det var bra. prästerna och leviterna tyckte att det var bra. Det är så här det fungerar i Guds rike, va? Eller brist på att det fungerar i Guds rike. Det är att man frågar, vad tycker folk, vad tycker ni, hur ska vi göra, hur ska vi få, hur ska det bli på det sättet? Men man frågar inte Herren, hans helige ande och hans ord. Vad ska vi göra? Ropa till honom, Herre. Herre, vi finns massor med missionshus i Småland. De står tomma idag. Vad folket har ju varit. Ja, då säger man så här. Ja, men det, du vet, de blev gamla och så blev det ingen mer. Ja, men ropar ni till Herren då? Ropar ni till Herren och sa, du, det här är ditt hus. Det är inte vårat. Det här är ditt hus. Varför det? Jo, för här byggde vi för att tillbe, ära dig och prisa dig och höra ditt ord och be för varandra. Därför byggde vi de här husen. Och nu håller det på att bli tomt. Herre, du måste ingripa. Det är du som måste komma. Måste fråga honom. Måste fråga honom. Ja, men människor säger, det går inte längre. Vi är för få. Vi är för få. Det går inte längre. Men varför frågar man inte Herre? Va? Det är ju ditt hus. Skicka hit folk. Istället, ja, så utgår man från sitt mänskliga förnuft och då hamnar man där. Ja, då blir det slut och så kommer det kanske okulta personer och häxor in och har mottagningar i missionshusen. Ja. Hur har det kunnat bli så? Därför att man måste fråga honom. Man kan inte bara fråga folk om saker och ting. Folk säger precis vad som helst. De sa om Jesus, han är besatt. Han är profeten. Det är Johannes döparen som har uppstått. Men vem säger ni att det är då? Frågar han lärjungarna. Du är en levande Gudens son. Ja, just det. Det har inte kött och blod i sättet, utan det Gud är uppenbarat dig för dig, Petrus. Och det är det här vi behöver honom. Vi måste förstå att vi lever i en tid där vi är fullständigt beroende av Jesus Kristus, hans heliga andas ord och fadern i himlen. Vi måste förstå att vi är fullständigt beroende av det här. Så vi inte går i egna vägar och tror att ja, men så var det förr. Nej, men nu, vi lever i den här tiden och vi måste se till så att människor inte kommer till helvetet. Och vi är redskap till att be om detta, om omvändelse och frälsning. Wow! Alltså det här är otroligt viktigt. Och Herren han säger, och då säger ja, men han kanske inte tar det här så noga. Jo, han gör det. Han tar det mycket noga. Vet en sak, kära syskon? Han tror på dig och mig. Att det vi ber, då utgår han från att vi menar allvar. Och att vi tar konsekvenserna för det. Så är det faktiskt. Han är ingen lekfarbror. Ja, David samlade hela Israel från Sior i Egypten och lite väg åt Hamat för att hämta Guds arv från Kiriat-Jearim. David drog med sig hela Israel upp till Bala, till Kiriat-Jearim som heter Juda, för att därifrån föra upp Guds Herrens ark. Han som tronar på keruberna efter vilken den hade sitt namn. Det satte Guds ark på en ny vagn. Var han fått det från? Nej, inte från Herren. Utan det härledes det som hände för flera årtionden sedan. Filisterna satt arken på en ny vagn. Och det till. Och så att korna gick till Israel med. Och då tänkte han, ja, men då kan man göra på samma sätt. Men du vet, det som går för sig för hedningar som inte tror. Det går inte för sig för dem som är ett utvalt folk som tillhör honom. Det gör inte det. Och det är samma sak idag, ärade syskon. Det är samma sak idag. För Herren förväntar sig mer av det. Titta på templet. Varför var det hedningarnas förgård? Varför fick inte de komma fram till kvinnorna och männens förgård? Därför att de var hedningar. De var inte hans utvalda folk. Och det är samma sak idag. Även om du är vid Jerusalems tempel idag, så är det på samma sak. Du är utvald av honom. Du har tagit emot Jesus. Då är det så att ett liv med honom det handlar om. Och inte ett liv som samhället påbjuder. Eller denna tidsålder påbjuder. Va? Det är fantastiskt. Tänk att få tillhöra den levande guden. Jag lever ju i djup otacksamhet om jag inte förstår vilket privilegium detta är. Vilken förmån detta är. Va? Jag satte Guds ark på en ny vagn och förde dem till Abinads hus. Jag förde bort den från Abinads hus. Det var Ussa och Ajo som körde vagnen. David och hela Israel dansade inför Guds ansikte. För allt av all kraft i sånger, harpor, saltar och pukar, symboltrumpeter. Vilket härligt möte. Det är helt fantastiskt. Vilken glädje. Det är underbart att hoppa. Men det är någonting som skorrar, vet ni, i alla fall. Det är någonting som inte stämmer med saker och ting. Och många kan säga så här. Ja, vi var på ett härligt möte och det var så underbart. Och brukar säga, vad sa de då? Ja, då sa jag, men det här är ju inte, det stämmer ju inte. Va? Ja, men det var härligt stämning. Men det är inte här, det är ju inte, man har inte möte med Herre för det ska bli ett härligt möte och härlig stämning. Utan man möter honom för att en helig Gud, han är sanningen. Och vi är här för att tillbe och upphöja honom som är kungarnas kung och herrarnas herre. Det är där det handlar om. Det här är oerhört viktigt, va? Och varför ser vi inte någon större väckelse i Sverige? Det kan vi sitta en mörk kväll, ja det är mörkt nu ute i oktober och tänka. Jo, det beror på att stora delar av svensk kristenhet lever i denna tidsålders väsende. Därför kan, gör inte Herren det förrän det blir omvändelse i hans egna församlingar. Det blir ingenting för det. Det blir ingenting för det. Jag hör det, jag har fått så här, jag har fått sår i öronen. Nej, jag skojar. Men jag har hört så mycket att nu är väckelsen här. Så jag vet inte mer att säga, vad har vi den någonstans? Ge mig namn och adress, ska jag åka dit på en gång med både flaggor och dragspel och alltihopa. Nu spelar jag inte dragspel, men i alla fall. Ge mig namn. Vad är det någonstans? Det enskilda människor blir frälsta. Halleluja, det är ju fantastiskt. Men det är inga bygder som har förändrat sig här landet på flera decennier. Det kallar jag väckelse. När det börjar bli förändringar, va? Bland människor i kvarter. När det blir så, det har vi inte. Vi har inte. Men en av anledningarna till detta, det är detta att denna tidsålders väsende har kommit så långt in i församlingen, i de evangeliska församlingarna i det här landet. Resten talar jag inte om. Men de evangeliska församlingarna så har det blivit så. Och det är en stor sorg för Herren. Men Herren är barmhärtig om man omvänder sig. Och om man bekänner detta att vi lever i denna tidsålders väsende så kommer han att förlåta sig. Och han ger fullständigt upprättelse i Jesu Nazarets namn. Men när det kom till Kidons tröksplats räckte Ussa ut sin hand för att ta i arken till oxarna snavade. Med denna nya moderna vagn, va? Så var det så att arken var där och så snavade oxarna. Det var kanske var stenat det. Då räckte hon ut handen så inte arken skulle åka av den nya vagnen. Va? Och det kan man tycka. Ja, men det var väl ingen större sak. Men det var det. Det var det. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa och han slog honom därför han räckte ut sin hand mot arken så att han föll ned död där inför Gud. För det första, Ussa var ingen präst som Herren hade utsett. Han hade utsett aroniterna att ta hand om arken. Inte ens leviterna fick röra arken. Den särskilda stammen. De fick inte komma för nära. Och när man skulle frakta det under tiden, arken och alltihopa där i öknen, va, så var det att alltså, då fick prästerna först göra ordning så de inte skulle få se arken. Leviterna heller. Men sen skulle de bära dem. Men de fick, gjorde det i fodral, alltihopa med olika skinn, så att man inte skulle kunna se arken, för Guds helighet var så närvarande. Och här har de alltså ställt den på en vagn och inte gjort i ordning någonting. Och så snavar oxarna och han tar fram en pang, så dör han. Det är för att det är en helig Gud. Och då kan man säga, ja, men är Gud på det viset? Svar ja, han är det. Det andra är också detta, man har inte följt det som Herren har berättat hur man skulle göra. För det är ju det som handlar om, man säger, ja, men han har inte berättat någonting om hur man skulle göra. Så faller han död ner, det är ju helt oförklarligt. Men han har berättat. Han berättat genom Guds mannen Moses hur man skulle göra när man hade arken. Va? Därför föll Ussa ner död. Och det är samma sak. Och då säger några till mig, så här, ja, men det var gamla testamentet. Ja, det var det ju. Men då ska jag, ni kan ju ta och läsa Apostlagärningarna 5. Om man lägger oss och fejra. Det var nya testamentet. Och det var efter uppståndelsen. Det var efter sen den helige ande utgjutits på den första pingstdagen. Så faller de döda ner, för de försökte lura den helige ande med pengar. Hade de sagt så här, vet ni, ja, vi ger 50% till församlingen, 50% behåller vi själv, har de levt. Men de ljög och sa att de har gett allt och behållt själva. Och det var samma sak som Akan gjorde när han försökte gömma under tältet när de skulle angripa en stad efter Jeriko. Så blir det samma sak där. Han måste mista livet för att han hade tagit någonting som var till spill och givet. Men David blev upprörd därför att Herren hade brutit ner Osa. Och han kallade den platsen Peres Osa, som heter den idag. David greps den dagen av sådan fruktan för Gud. Han sa, hur ska jag våga föra Guds ark till mig? Ja, så var det. Han föll i en sån stark gudsfruktan, David, för vad som hade skett. Men det var ju inte därför att Gud är på det sättet att han bryter ner vem som helst och hur som helst. Det är inte så det fungerar. Han gör inte så. Utan det var just att man inte hade följt det som Herren hade berättat hur man skulle göra när man skulle ta arken. Ja, men du säger du, nu lever vi i nya förbund. Ja, men jag pratar om Anna Iras och Feira här, va? Också. Nej, men det är ju så här. Men tänk hur mycket som sker, va, i Guds, i svensk kristenhet som är motsatt mot vad Herren har berättat. Och så sitter jag och säger, ja, men han är inte sån idag. Vad har man fått det ifrån? Det är samma Gud som då. Vi har försoningen i korset. Vi är försonade. Vi kan gå in i det allra heligaste och tillbe honom med rena hjärtan. Ja, just det. Det är det handlar om, va? Han är samma idag, men han ser på oss. Hur ser han på oss? Nej, han ser på oss med att vi har Kristi rättfärdighet och iklädda Kristi rättfärdighet. Det är helt fantastiskt. Därför kan han gå fram till den helige Guden, han som är förtärande, och be frimodigt. Det är helt fantastiskt. Alltså. Wow, det här är ju helt enormt. Därför flyttade inte David in arken till sig i Davids stad, utan tog det avsides till Galditen Ober Edoms hus. Och Guds ark blev kvar i Edom Edens hus och stans i 3 månader. Herren välsignade Edom Edens hus och allt han ägde. Just det. Men nu kommer arken. Vi tittar 15 kapitel. David byggde hus åt sig i Davids stad. Han gjorde också ordningen plats åt Guds ark och slog upp den tält. Och han sa, nu kommer det. Inga andra än leviterna ska bära Guds ark. Observera, det ska inte vara någon ny vagn. Utan de ska bära den med stänger. Det har de fått instruktioner genom Moses. Att när man bar arken, då skulle det de och inga andra, ingen annan av de 11 stammarna skulle bära, utan det var leviten som var avskilda för detta. De skulle bära arker på det sättet. För dem har Herren utvalt att bära i Guds ark och till att tjäna honom för evigt. Och det var ju det som han inte tog reda på, David. Utan han hade sett att den moderna, den nya vagnen som filisterna hade, för det hade de ju berättat flera årtionden tidigare, att då gick det bra. Men det var hedningarna som gjorde så. Guds folk skulle inte göra så. Utan det var leviterna som skulle bära. Men han härmade efter då, som hedningarna hade gjort. Va? Så han satt vagnen på en modern vagn, slutade med en katastrof. Vi har massor idag. Vi har så här coacher. Stora svenska kristen. Man åker på kurser till USA, man åker kurser till Storbritannien och så vidare. Det blir inget fel att åka på kurser. Men det är hela tiden hur man ska få ut evangeliet. Så härmar man någon församling i USA. Och så tror man att det är konceptet. För man har sett det på TV. Ja? Man frågar inte den helige ande och Herren. Och Herren säger, du får göra precis tvärtom, vet du. Kan Herren säga. Inte alls så. Jag tycker, Herren säger, ni ska börja be att han förändrar ditt och din församling, eller din församlings hjärtan, säger Herren, så att ni kan ta emot de ofrälsta. Och så att ni ger av ifrån er bekvämlighet. Så säger Herren. Nu ska vi se lite här vad som händer då. David samlade hela Israel till Jerusalem för att hämta upp Herrens ark till plats som han hade gjort. Han gör samma sak som förra gången, men det är en stor skillnad. Va? David samlade Arons barn och leviterna. Och David kallade till sig prästerna, Sadok, Abiatar och samt leviterna där. Och han sa till dem, ni är huvudvän för leviternas familjer. Helga tillsammans med era bröd och hämta sedan Israels ark till en plats där jag har gjort i ordning åt den. Observera, heliga är nu. Det var inte bara så, ja, ge er iväg och bär arken nu. Utan han sa till leviterna och prästerna, helga er först innan ni bär Herrens ark. Och det är där det handlar om, för det är en helig Gud. Och så heliga sig betyder att vara inför hans ansikte, att vara, att ta emot, vi som lever i nya förbundet, att helga oss. På vilket sätt ska vi helga oss? Att sätta honom först, att prisa och upphöja honom, och att det är han som är kungarnas kung och herre. Han sitter på tronen i församlingsliv, i mitt liv, och så det är att helga sig. Och där man umgås blir man lik. Det är ett gammalt ordspråk i det här landet. Och umgås man med den helige så blir man helig även om man inte märker det själv. Nej, så är det. För man inte grips av förskräckligt andligt högmod mitt i alltihopa. Va? Utan det är så helga er. Det är förr när det var bönemöten. Det hette helgelsemöte faktiskt. Inom pingst. Det hette helgelsemöte på förmiddagen. Så var det bönemöte på kväll och väckelsemöte. Så var det också. Frälsningsarmenare. Vad var det för möten? Helgelsemöten. Det var att de troende samlas och bara var inför Herren och bara prisade honom, och han fick berätta genom sin heliga ande vad som skulle göra. Vi måste komma tillbaka till det här. Det är faktiskt så. Fullständigt beroende av honom. Eftersom ni inte var med förra gången bröt Herren vår Gud ner av oss. Vi sökte ju inte honom på rätt sätt, säger David. Nu har han lärt sig läxan. Vi sökte honom inte på rätt sätt. Nej, vi tänkte hjälpa till på traven. Vi tar en ny modern vagn och så kör vi arken. Slutar med katastrof. Det var ju så att leviterna gick alltså. De gick några steg. Och sen skulle man alltså offra till Herren också. Det här var inte så enkelt. Men då kom Herren med sin välsignelse också. Och sin närvaro. Fantastiskt på det sättet. Alltså. Det är på ett liknande sätt för oss idag. finns en enorm glädje i det här. Att lyda Herren, det är den sanna glädjen. Det är den sanna glädjen. All annan glädje, den försvinner efter 5 minuter. Så är det faktiskt. Utan den sanna glädjen, den är i honom. Och det är han för det. Det är han trivs alltså. Han trivs faktiskt. När han blir här. Så kommer han med sin helige ande. Utrustad. Formerad. Ökar på hela tiden. Då heligade prästen och leviten sig för att hämta upp Herrens Israel, Guds ark. Och som Mose hade befallt enligt med Herrens ord, bar nu levitna Guds ark med stänger som vilade på deras axlar. David sa det till ledarna av leviterna att de skulle utse sina böder, sånga till tjänstgöring med musikinstrument, saltare, harp och symboler som de skulle låta ljuda medan de hörde glädjesången. Så, nu var det bra. Nu var det någonting som Herren verkligen trivdes. Så nu kom glädjen, den sanna glädjen. Förut var det glädje att de där, men de hade inte frågat Herren. Och då blev Ussa död. Men nu frågar de här, nu visste de det. Och han välsignar dem rikt. Det är samma principer idag, vet du. Så är det. Vi ska ta en sak till. Vi går tillbaka till 14 kapitel. Seger över filisterna. Och det här var ju efter sen Ussa hade dött. Ifrån den 8:e versen. När filisterna hörde att David hade blivit smort till kung över hela Israel, tog de upp för att söka efter David. När David hörde det drog han ut mot dem. Filisterna kom och ryckte in i Refaimdalen. David frågade då Gud. Observera, nu frågar han Gud. Frågar han Gud. Ska jag dra upp mot filisterna? Ska du ge dem i min hand? Det är en otroligt viktig fråga. Ska du ge dem i min hand? Samma sak är det. Vi är andra österlänningar i det här landet. Det är ondskans andemakt som kommer ifrån genom yoga och mindfulness. Och då måste man fråga Herren, hur ska vi få bort det här nu? Ja. Hur ska människor bli befriade? Då måste han berätta det på olika sätt. Hur bryter vi förbannelser som är skickade av häxor och shamaner i det här landet? Vilket det görs idag. Det är många kristna som inte tror att det görs, men det gör det. Så vi befinner oss i en liknande situation som Israel gjorde då fysiskt. Befinner vi oss nu andligt i det här landet. Vi är ockuperade i det här landet. Av Satans andemakter. Men vi har fått mandat från Herren att bryta detta. Och därför måste vi fråga Herren, vilka vapen ska vi använda i detta andliga krig vi är insatta i? Det är faktiskt, vi är insatta i ett andligt krig. Får du tycka vad du vill, ja, men det är så här va, du som sitter idag. Men vi är inne i ett andligt krig, oavsett om du tror på det eller inte, så är det bara så. Det är så. Jag ber varje morgon om Guds blodsbeskydd, lika när jag går och lägger mig. Det är ju inte bara för att jag ska vara from, utan jag vet att det är nödvändigt. Och det andra är att jag sätter på mig hela Guds vapenrustning, Efesierbrevet 6, i de här striderna. Va? Därför att om vi tar alltså, det, för Satan han blir utmanad och demonerna blir utmanade när Jesus blir här. När vi sjunger till Jesus, vi lovsjunger honom, upphör honom, så är det en proklamation rakt in i andevärlden. Vem som är segrare och vem som är mästare och vem som är frälsare. Va? Det är de mäktigaste vapnen är, det så är det lovsång och tillbedjan. Det är faktiskt så. Herren svarade honom, dra upp, jag ska ge dig med din hand. Då drog han upp till Baal-perisim och det besegrade av dem. David sa, Gud har brutit ner mina fiender genom min hand så som vatten bryter fram. Därav fick plats i namnen Baal-perisim. Ja, det var genom Davids hand som Herren verkade. Men, nu kommer en till sak här. De lämnade där sina gudar och David befallde att det skulle brännas upp i eld. Så varför då? För att rensa och rena. För det var nedsmittat andligt sett med massa avguderi, massa statyer och sånt där. När David, när filisterna ryckte in än en gång i dalen, när David på nytt frågade Gud, svarade Gud honom: du ska inte dra upp efter dem. Gå runt dem och kom över dem från det håll där bakaträden står. Så snart du har ljudet av steg bakaträdens toppar ska du dra ut i strid. Så du har Gud dragit ut framför dig för att slå filisternas här. Observera vad som händer. Herren ändrar taktiken. För annars kunde ju David ha sagt: ja, Gud hjälper mig genom min arm. Han ger det genom mig. Men nu säger Herren, nu är det jag som ska göra det här. Och när du hör steg i det bakaträden, så är det alltså han som går. Och han kommer gå för och slå filisterna. Så det får David också lära sig, att han är fullständigt beroende av Herren. Och det är dit han vill föra dig och mig, att vi är fullständigt beroende av honom. Va? Du kan ju tänka dig de ärrade militärerna, Joab hette han bland annat. Ärrade militärer, tänkte man, då ska vi stå här och lyssna till några steg. Va? Det utmanar hela det militära tänkesättet. Och det gör han ju med oss idag också. När jag menar, i svensk kristenhet så gör han så, vet, ja, men vi har gått alla kurser, vi vet hur vi ska göra, vi vet hur vi har evangelisationer, vi vet hur man gör. Men så säger Herren, ni ska göra på ett helt annat sätt. Nej, men det kan vi ju inte göra. Ja, men det är ju han som säger det. Det är han som har hand om alltihopa. Ja, men det har vi aldrig gjort för. Nej, säger Herren, men jag gör det. Och då måste vi vara lyhörda för sådana saker. Och det har att göra med ett beroende av oss. Så kommer han att göra saker och ting. Det är helt fantastiskt. David gjorde så som Gud hade befallt honom. Han hade lärt sig de här läxorna. Det slog filisterna här och förföljde dem till Gibeon och ryckte om David ut denna länder. Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Han kunde ha sagt, nej, vi går ju först så kan du komma efter, kunde ha sagt det här. För förra gången gjorde du så här. Ja, men säger, det var förra gången, säger, nu är jag så här istället. Det här är ju, för en del män, kristna säger, det är skrämmande. Men då har man ju ingen koll på det. Nej, det har man inte. För det är han som har det. Och du vet, det är det som är meningen med ditt och mitt liv här på jorden. Att det är han som ska ha kontroll över alltihopa. Därför att han är kosmoskapare, han är kosmosuppehållare. Och han är han och klimatet också, hör och häpnad. Det är han som har hand om alltihopa. Det är inte Löfven eller FN. Nej, det är inte det, utan det är han som har hand om alltihopa. Han har hand om alltihopa. Och han genomför sin plan. Men han vill att vi ska vara med i det. Han har inbjudit oss att vara med i hans rike. Och se det formeras. Att även Vetlanda ska bli förvandlat. Han har sänt väckelse i den här staden. Han har gjort det flera gånger. Men nu har man håller på att förskingra det. Det är dags. Kom, låt filisterna stenar gå upp i Abrahams brunnar så att det börjar välla igen i den helige andes kraft. Amen. Ja, Herre, vi bara prisar och tackar dig nu. Är du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Det finns ingen annan än du. Det är dig, det är du, Herre. Herre, Herre, Herre. Vi bara prisar och tackar dig, Herre. Kom nu, Herre, bara och fyll oss, Herre, med detta att vi ska inte hålla på med några nya vagnar och hitta på det ena, utan vi ska lyda dig. Eller kom med lydnadens ande till oss, Herre, så att det blir en fröjd att lyda dig. Att det blir att efterfölja dig, att vara lärjunga till dig, Herre. Vi bara prisar och tackar dig för detta, Herre. Lovat vare ditt heliga namn. Tack, Jesus, Herre.